Jag sitter här i bilen med en kille som heter DJ Seb, Sebastian. Vi sitter utanför nattklubben Klara. Vad heter klubben här ikväll, Sebastian?
Klubben heter Fever och har öppet varje fredag lördag 22-05.
Okej. Vad är det för typ av klubb där? Är det ordentligt transklubb, teknoklubb eller vad är det?
Vi har två våningar, så på övervåningen kör de hits blandat med soul R&B. Nedervåningen spelar vi, ja, måste säga techno, progressiv trans techno. Ja, det är väl mer eller mindre det vi kör.
Kör hela programmet, du vill säga alltså. Är det du som bokar stället här, det vill säga du som bestämmer vilka som ska spela och så vidare?
Ja, jag har fått det ansvaret om, eller, vilka som ska spela här och bestämmer även musiken på stället.
Det är inte helt illa. Du har varit i det ganska länge, är det inte så?
Ja, det är ett par år nu. Jag vet inte exakt hur länge jag har lirat, men det är 12 år, 13 år någonstans.
Hur hamnade du i det här liksom? Det är ju inte alla som går och blir DJ direkt.
Nej, det började... Grejen är att min mamma har dansstudio. Och mer eller mindre tvingade mig att dansa när jag var liten. Och så började man med breakdance, och i med hiphopen och breakdance så började jag hålla på med... Ja, köpte musiken själv. Köpte skivspel, läste på scratch och spelade på fritidsgårdar. Och så blev det fester. Och sen, jag tror mitt första riktiga gig på en nattklubb var 1989.
Det är länge sedan det. Ja. Men du har en ganska ordentlig musikbakgrund i familjen. Är det inte så att du har en väldigt känd syster också?
Jo, syrran är väl mer eller mindre kända. Det gick inte... De har inte satsat så mycket på svenska marknaden, utan hon släppte det mesta i Japan. Där sålde hon, varje album har sålt typ 300-400 tusen någonting.
Ska du avslöja för oss vem hon är?
Nej. Nej, hon heter Didi. Denise heter hon, va? Artistnamnet Didi.
Denise Lopez är det, va? Jajamän, henne känner väl allihop igen. Din syster, hon har ju släppt en del hitlåtar också. Har du haft något samband med det eller?
Jag var med och gjorde. Jag gjorde remixerna på Get To You. Nu kommer jag inte ihåg alla titlar. Jag har gjort 4-5 remixer åt henne. Och hon frågade mig faktiskt. Då hade jag varit i en studio en gång innan. Och den där jag hade i grunden, det är mina pianolektioner när jag var typ 17-18 år.
Plus all erfarenhet från DJ-båset på olika ställen också då?
Ja, precis. I och med att jag spelar som DJ så har det blivit också att jag har väl en viss koll på vad som behövs för att DJ ska kunna spela en låt. Liksom. I och med att de låtarna som hon hade gjort var mer soul R&B inriktade så gick, ja, klev jag på typ house och techno-mixen. Så jag gjorde en, första versionen jag gjorde var en house-mix och sen gjorde jag en techno-mix. Och sen blev det mer och mer techno-mixar. Och hon låg ju på Sony då. Och eftersom jag har gjort så många mixar åt Didi så fick jag även chansen att göra en dansmix på Mejas All About Money. Och den versionen gick in på Swedish Dance Chart 4 veckor som etta. Och efter det så ramlade jag bara på jobb hela tiden, både från utlandet och svenska artister.
Du har etablerat dig ganska bra här i ditt yrke då, kan man säga.
Jo, det har väl gått ganska bra, men jag har haft tur, kan man säga. Det måste man ju ha också. Även om man är duktig så måste man ha tur. Man kommer ingen vart om man inte känner folk. Och min syster har hjälpt mig väldigt mycket. Syrran, för sig, fick vi hjälp utav mig. Hennes producent David Kryger var min kollega som discjockey. Och han producerade ganska mycket musik i början. Eller ja, precis innan syrran släppte sitt album. Och han frågade mig vid tillfälle om jag visste någon tjej som kunde sjunga. Och då presenterade jag syrran för honom och på den vägen blev det.
Okej, så ni har hjälpt varandra i den här familjen, kan man då påstå?
Ja, det är väl det man gör när man är familj.
Ja, det är väl det. Men för att återgå lite till DJ-ingen här och så vidare. Du producerar även egen musik, eller så?
Ja, vi producerar egen musik. Mer techno och trans då. Och första skivan som jag pressade på vinyl var Matrix och en låt som heter Millennium. Det var meningen att den skulle släppas Millennium då, innan Millennium-skiftet då. Så den var ju klar typ i maj samma år. 1999 då. Men jag fick aldrig ut den på vinyl förrän veckan efter millenniumskiftet. Så det var lite best. Men då la jag Matrix på B-sidan. Och ja, varför jag la Matrix där, det var för att många gäster har frågat om de går att köpa. Kollegor undrar om vad fan släpper inte grejerna för och sådana saker då. Så att jag finansierade det själv och bara fick ut den på vinyl då. Jag fick jättebra recensioner om, för, ja, på den tolvan då. Det gick jättebra för den.
Härligt att höra att det går bra för vissa och vissa gör ju inte det så att säga. Här där du ska spela ikväll, är det techno-trans hela vägen då eller?
Ja, det beror lite på liksom vad det är för folk. Men som åldern här är ju 18 tjejer, 20 killar. Men jag tycker att det är den roligaste publiken att spela för. Absolut.
Finns det några för- eller nackdelar med att ha sån här ung publik så att säga?
Ja, för- och nackdelar. Nackdelen är väl egentligen för krogen, för de handlar inte speciellt mycket till baren. Sen är det bara fördelar. Det spelar ingen roll vad man spelar för någonting. Det går inte att tömma dansgolvet. Och kör man någonting som man tycker är hårt själv, då ber de bara om hårdare. Det är helt sjukt.
Det måste vara en ganska skön känsla som discjockey och bara när publiken bara ber och ber efter mer.
Jo, det är en kick, det är det ju. De jublar när man byter låtar och när de känner igen någonting och sådär. Men ja, jag försöker spela så mycket ny musik som möjligt. Nu jobbar jag i en skivbutik och handlar om inköpet av skivor från Tyskland. Och det har gjort att man har rätt mycket ny musik varje vecka när man spelar. Nu kör jag här fast fredagar. Och jag försöker bjuda på så mycket ny musik som möjligt. Jag har väl med mig i alla fall en 25-30 nya låtar varje kväll. Och det är ganska mycket.
Ja, det verkar som det är verkligen. Du spelar även på andra ställen, gör du va?
Ja, jag spelar på en klubb som heter Stardust som ligger i Stockholm då. Bäckahästen heter restaurangen då. Så kör de en klubb på onsdagar. Och det är samma koncept, det är två dansgolv, soul R&B och typ War Brothers och lite hits på ena golvet. Och sen så kör vi allt annat.
Allt annat, ja, det är det som är kanske icke-kommersiellt, det vill säga det som bara DJs har.
Ja, vad ska man säga, det är, man visst kör man väl kommersiella grejer, men i början av kvällen är det lite svårt att få dem att dansa om det inte finns några slinger i låtarna. Så att jag menar, det jag brukar köra är typ med DJ Scott Project och såna här saker i början. För det är ju fortfarande hård musik, men kanske lite euroslinger i mitten. Då stannar de i alla fall kvar.
Ja, det verkar vara en väldigt, väldigt svårt yrke det här, måste jag säga. Ja, då har vi kommit till den här oundvikliga frågan, Sebastian. Vad gör du om, säg, 5 år?
Jag vet inte riktigt vad jag gör om 5 år, men vad jag vill göra, eller vad jag tror att jag kommer göra. Kommer jobba med musik, definitivt i alla fall. Och jag vet inte riktigt om man kanske kommer jobba som discjockey länge, men det är ju en fördel att det är discjockey i producentyrket också. Därför att man har mer koll på vad folk gillar och så vidare. Så att, ja, jag kommer väl inte bli någon klubbe i alla fall.
Okej. Men det måste vara en av de svåraste grejerna i DJ-yrket. Det är att läsa av publiken och se vad de vill höra. Jag menar, tekniken kan väl alla lära sig i princip, men det svåra är väl egentligen att få dem att dansa, är det inte så?
Jo, det är svårt att få folk att dansa. Det är väl ingen snack om saker, men jag har ju spelat all musik. Jag menar, jag har stått i en bar och spelat 50, 60, 70-tal barstuket liksom. Det mesta. Jag har faktiskt spelat all musik. Man kan spela soul R&B, jag har varit hiphop-DJ, jag har varit allt möjligt. Men jag har aldrig haft så kul när jag spelar som när man spelar techno. För jämför ett soul R&B-golv mot ett techno-golv, då ser soul R&B-golvet dött ut. Det gör det. Och liksom, vi svävar iväg en liten stund här. Jag svarar aldrig på frågan riktigt kanske. Nej, så här. Tömma dansgolv. Ja, det har man gjort ett par gånger när man har försökt breaka någon låt. Men oftast har det varit på ställen som man ska spela kommersiell musik på. Och så har de bokat in mig och de vet inte vad jag spelar för någonting riktigt. De har hört talas om mig, men så kommer man dit och har techno i backen. Och så är det liksom åldern 30 bast i genomsnitt. Då har det inte funkat så jävla bra riktigt. Men då brukar jag ha en backup på CD-skivor i, ja, i bilen då.
Men annars är det vinyl som gäller som diskjockey?
Beror på vad man spelar för musik. Jag måste säga, jag tror att så riktiga kända soul R&B jockey, ska man verkligen ha all musik, fräsch musik, då ska bli tvungen att köpa vinyl. Såvida du inte liksom köper vinyl och bränner CD. För att jag menar, spela CD eller vinyl, det har ingen betydelse tycker jag. Det är en smaksak. Men ska du vara up to date måste du köpa vinyl. För det är fortfarande billigare att pressa vinyl. Och skivbolagen vågar inte pressa en CD förrän de har liksom provat den på vinyl först.
Ja, artisterna måste etableras innan de släpper på vinyl alltså.
Mm. Men sen stället jag spelar på nu, eller klubbarna jag kör på nu, det går inte att tömma dansgolvet. Så att jag menar, det är inte speciellt svårt att spela. Det enda man försöker göra, det är ja, bräcka sig själv. Man börjar kanske lite lugnt, eller ja, lugnt och lugnt, men alltså nästan alltid runt 140 bpm, men man måste se till att nästa låt man spelar är hårdare än den första liksom, så att man bygger upp kvällen så att säga.
Du bygger ifrån grunden, du börjar soft och går ut stenhårt med andra ord.
Ja, och sen det tråkiga med, de här, med teknomusiken, det finns faktiskt en nackdel, det är att de här breaken, du vet, i början när man började lira techno här, folk fattar inte. Det kan bli ett break där det nästan är helt tyst. Då tror folk att man har stängt. Så går de hem liksom. Eller så går de från dansgolvet. Man bara vänta, vänta. Det är en början här som helst. Och, men folk har lärt sig det. De står liksom och... Jag vet inte vad de gör riktigt. Flaxar med armarna och grejer.
Men teknokulturen växer i Sverige tror du?
Och folk blir väl mer och mer musikmedvetna när det gäller teknon. Jag menar, åker du till Medelhavsländerna... så spelas det ju bättre musik eller nyare musik än vad vi gör i Sverige. Men vi har hängt på rätt bra nu i Sverige tycker jag. Det blir bättre och bättre. Jag menar, spelar man... Nu går den här Fat Bass i radio liksom, som de har snott ifrån ledmotivet i filmen Blade då.
Låten Confusion där med New Order.
Ja, precis. De har ju samplat den och rakt av och så gjort en liten kommersiell version av den. Men det är ändå en rätt tung låt om man jämför med Hathaway som man spelade för, det är inte många år sedan man körde det liksom. Så du, visst, du fyller dansgolvet med Fat Bass idag. Och hade du spelat den för ett par år sedan, då hade du liksom snuten hämtat dig liksom. Så att jag vet inte vad man ska säga. I och för sig så började vi spela, vi hade en klubb på Rysch som heter Etage, där jag och DJ Dean spelade. Och då var det goa inne. Men liksom då pendlade jag medan jag spelade på Collage där jag stod och körde hits enbart, Swedish Dance Art, bara allt kommersiellt. Och sen gick man över och bara stod och körde goa och lite ja, blandat med techno. Och det funkade ju då, men det var ju för en liten mindre grupp. Men tittar man på Sverige idag så är det fler som gillar techno än vad vi gjorde för ett par år sedan.
Ja, det verkar ta sig ordentligt i Skandinavien, för att jag har hört att... Jag har beställt biljetter själv till en stor fest i Oslo nästa lördag då. Okay. Har du talat om det?
Ja visst, självklart.
Ja, det undgår inte dig. Två eller tre stora DJs där nu.
Ja, idolen är ju Mario Picotto, det är ingen snack om saken.
Ja, jag håller med dig där faktiskt. Och så var det Mario Pew och Public Domain också. Public Domain, har inte de gjort en sin egen version av den här Blade ledmotivet?
Jo, de har gjort en mix på den också. Lite annorlunda, lite inte lika kommersiell som Warpaddes gjorde.
Okej, okay. Men den här festen här i Oslo, vad tror du om den? Tror du det kommer bli en hit?
Jag har hört 40 eller 50 gäster säga att de ska dit, så att nästa lördag så har man ju tomt. Så får man väl sitta och fika hela kvällen eller någonting, jag vet inte.
Jag hörde när jag ringde till Oslo där för att beställa biljetter, så hade de bara ett par hundra kvar av 15 000.
Mm, det blir röj. Jag önskar att jag kunde vara där också, men jag måste jobba tyvärr.
Jag får hoppas att du får röj här ikväll då, på Klara.
Ja, men det kommer det bli. Titta nu, nu står det liksom fyra personer i kö och om ungefär 25 minuter så kommer det vara 150 meter kö och typ 3-4 man i bredd. Vi brukar ha ungefär... Innan klockan 12, garderoben tar 540 jackor. Klockan 12 brukar de inte stänga insläppet, för det går inte att få in dem för det.
Ja, och nu har inte ens dansgolvet på nedervåningen öppnat eftersom Sebastian sitter där uppe i bilen med mig. Du har en hemsida också, är det inte så att där man kan komma i kontakt med dig för att kanske boka dig för en fest om man vill ha någonting sånt?
Ja, det går bra. Hemsidaadressen är www.djseb.nu. Där har vi ett spelschema, lite information om mig och även om andra discjockeys, länkar till andra discjockeys och Stockholms mest nedbombade DJ-gästbok. Det är krig i min gästbok.
Jag såg det faktiskt, jag var inne och kikade där idag. Men jag tackar dig Sebastian för att du hade lust att ställa upp på den här intervjun.
Ja, det var jättekul.